sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Halmstad och Öster, det är de två matcher som återstår på försäsongen för HIF innan det är dags för allsvensk comeback borta mot Hammarby. Senaste matchen för HIF var ju mot Jönköping i lördags, då blev det seger 2-1. Sebastian Rönnström, Erik Persson och jag, Mattias Hjelm, vi ska ju bland annat analysera den matchen. Men vi ska börja i en annan ände, nämligen med Armin Gigovic och Jordan Larsson. Vad är det senaste där?
Ja, det senaste är ju att Armin Gigovic är hemma från ryska Rostov. Började träna med HIF under tisdagen. Jag var stack upp från redaktionen, snabba ryck upp på Olympia när jag såg att Armin Gigovic skulle träna med laget. Han var med där på passet. Jag pratade med sportchef Andreas Granqvist på telefon, som var, han var på någon sportchefsutbildning, möte, något i den stilen uppe i Stockholm. Därför var han inte själv på plats och han hade inte själv träffat Armin Gigovic, men han hymlar inte med att HIF jättegärna vill ha Armin Gigovic och att de är jätteintresserade av att hitta en lösning om nu Armin Gigovic själv vill spela för HIF. Men än så länge är det väl inte mer än så att Gigovic tränar med HIF för att hålla igång, eftersom att han har lämnat Ryssland på grund av situationen med kriget i Ukraina.
Vi kanske ska nämna det bara här så att alla är med oss. Det är alltså så att spelare då i Ryssland har fått tillåtelse att pausa sina kontrakt på grund av just det som du nämnde och det fruktansvärt tragiska som sker i Ukraina med det hemska kriget där. Vilket gör att de har möjlighet att då vara i andra klubbar till att börja med en bit framåt det här året.
Ja, det är väl sagt, om jag har läst rätt här, att det är väl till den 30 juni. Det är ju den internationella fotbollssäsongen har ju sitt slutdatum då. Så det är ju, som jag har förstått det, är ju de här spelarna, både då Armin Gigovic och Jordan Larsson och även alla andra utländska spelare i de ryska klubbarna, är fria att tillfälligt då gå till en annan klubb eftersom att de har fått sina kontrakt pausade. Viktor Claesson till exempel har ju redan hunnit lämna Krasnodar och Sead Haksabanovic blev under tisdagskvällen klar för Djurgården på lån och Axel Björnström har kommit till AIK. Så det börjar ju röra på sig lite bland svenskarna i Ryssland.
Om vi ska släppa in dig Erik lite mer här också. Armin Gigovic som ju då lämnade HIF för inte jättelänge sedan.
2020 i hösten.
Ja, precis. Det skulle vara en jätteförstärkning i HIF som allsvensk nykomling.
Ja, jag sa ju i förra avsnittet att jag skulle trilla av någon stol och svimma om Jordan Larsson och Armin Gigovic skriver på för HIF. Och, jag står ju fast vid att jag skulle bli väldigt förvånad, framförallt kring Jordan Larsson. Nu så, när Armin Gigovic tränar med HIF, så får ju jag känslan. Jag ser det som ett tecken på att väljer han allsvenskan här nu så bör det kanske rimligtvis bli HIF. Och det var jag kanske inte riktigt lika säker på tidigare. Men jag tror ändå att det finns utländska alternativ för Armin Gigovic. Men man kan ju slå fast att det skulle vara en bra förstärkning. Det är ju inte så att Armin Gigovic dominerade i allsvenskan senast han var. Men det var ju en lysande framtidsstjärna. Och det var ju väntat att han skulle gå utomlands. En nyckelspelare i U21-landslaget och HIF behöver ju dessutom mittfältare, så att det skulle ju komma ganska lägligt med ett sånt tillskott.
Det är ju inte på något sätt ologiskt om det skulle hända, eftersom det var i HIF han ju kom fram och utvecklades till att bli sen proffs i Rostov i Ryssland. Och som det då verkar på dig, Erik, skulle du inte ramla av stolen längre, om jag förstår det rätt, om det skulle bli
ja,
så?
Nej, alltså man ska inte utesluta att han skriver på för HIF. Sen är jag är väl också inne på att han tränar med dem, håller igång med dem nu. Det betyder någonting, men det behöver inte betyda att det är liksom i slutskedet av förhandlingar att han presenteras snart. Men det är ju något steg närmare en sån drömlösning för HIF kanske. Sen om man kollar, alltså det är lätt att liksom inte ha världens bästa koll på vad han har gjort utomlands nu sen han kom till Rostov. Så det kan man ju bara dra lite snabbt, att i början av den här säsongen så fick han nöja sig med liksom korta inhopp första omgångarna i ryska Premier League där och bänkade någon match och sånt. Sen tog det fart lite i september, oktober förra året. Han började starta lite mer och sen åkte han på någon skada och startade här nu i mars, spelade 90 minuter mot Sochi där. Och han har varit med i ligaspel för Rostov. Han har varit med i liksom en trupp 32 gånger sedan han skrev på för Rostov. Och varit i startelvan 16 gånger och inbytt 14. Så att det har varit lite 50-50 där vad gäller speltid. Det kan man också ha med sig när man tänker på liksom vilka förväntningar man ska ha på honom och var han står i sin karriär. Han har ändå varit ute i ett och ett halvt år nu.
Och vad Andreas Granqvist har sagt angående Armin Gigovic och Jordan Larsson, tycker jag i alla fall att man kan läsa mellan raderna att Armin Gigovic ligger betydligt närmare till hands. I alla fall var det så häromdagen.
Ja, Jordan Larsson är ju kvar i Spartak Moskva. Det känns ju som ett betydligt, alltså mer av ett långskott, så se till att han säkert har liksom ambitioner och vara med i landslaget till exempel, där det antagligen kommer krävas att han presterar på en högre nivå än i HIF. Då för hans egen karriärs vinning så hade det ju varit ett ganska stort steg tillbaka, även om det då bara är under en kortare period. Armin Gigovic givetvis också ska ju sträva högre än så här, men där är en annan, kanske annan situation så sett till att han just när han har sin plats liksom i U21-landslaget och liksom han är ju lite annat skede, nyligen kommit ut i proffslivet och
inte hunnit göra lika mycket inte hunnit, i Ryssland.
Nej, precis, han har inte hunnit sätta det avtrycket. Jordan Larsson har det ju liksom i alla fall tidigare spekulerats i flyttar till Dortmund och alla möjliga klubbar liksom, så han är ju på en högre hylla än vad Armin Gigovic är. Armin Gigovic lämnar ju också HIF för inte så länge sedan, är ju bra kompis med många i laget. Så det är de två skiljer sig åt och deras förutsättningar är lite annorlunda. Men ja, om man tänker liksom sannolikheten att Armin Gigovic spelar i HIF, så som Erik var inne på där, det vore ju konstigt om det finns liksom intresse från andra utländska klubbar. Det har ju nämnts Midtjylland till exempel, men kanske ändå att det finns en viss chans. Andreas Granqvist lät ändå hyfsat hoppfull, tycker jag, när jag pratade med honom.
Det ska man också väga in att det hemska som händer i världen med kriget, det gör också att många människor får perspektiv och liksom nya insikter under en sån här period. Det kanske är viktigt för även välbetalda fotbollsproffs att få komma hem till nära och kära under en period. Det kan också väga in i ett sånt här beslut, det ska man inte underskatta. Det är lätt att bara prata om sportsliga grejer och karriärskurvor och status hit och dit. Och man kanske ska bredda det resonemanget lite. Armin Gigovic har sin familj här i Landskrona. Hans bror har fått mycket speltid här nu i HIF, Arvin Gigovic. Och som Sebbe var inne på, han känner en hel del i laget. Jag har ingen aning om hur han liksom mår och hur han har hanterat detta. Men man ska ha med sig det att när det handlar om såna här hemska grejer, så kanske man inte bara ska stirra sig blind på bara det sportsliga. Och det kanske också kan öppna en dörr för att Armin Gigovic kanske ska gå på för HIF.
Kan föra till protokollet så våra lyssnare och läsare har koll på det, att vi försökte få en intervju med Armin Gigovic efter träningen i tisdags, men att han för tillfället har valt att inte ge några intervjuer, så förhoppningsvis kan vi prata med honom längre fram så vi får hans syn på situationen.
Och som vi nämnde innan, det är några spelare som har lämnat ryska ligan och kommit tillbaka till allsvenskan här. Filip Dagerstål, när vi spelar in det här, tränar inom situationstecken bara med Norrköping. Så där är ytterligare ett fall då med en spelare som än så länge endast tränar med sin gamla klubb. Och det som sagt, det kan man tolka på olika sätt.
Ja, men Gigovic måste ju hålla igång på något sätt. Och då är det ju såklart rimligast att han söker sig till, ja, där han har varit innan. Det är ju en lösning som är smidig för alla parter.
Ja, och i och med att vi inte har pratat med Armin Gigovic själva så vet vi ju inte, och det hade han kanske inte berättat för oss ändå, men det kanske finns andra allsvenska klubbar som är av intresse även för honom. Det finns ju definitivt andra allsvenska klubbar som är intresserade av honom, men han, vi vet ju faktiskt inte, vi bara spekulerar här att, ja, men blir det allsvenskan så blir det HIF. Det kan vi ju egentligen inte slå fast, även om man ser detta som ett litet tecken på det då.
Ja, nu har vi pratat en stund om Armin Gigovic och en stund också om Jordan Larsson. Behövs fler spelare in i HIF-trupp? Ja, kanske spetsspelare i så fall. Och det skulle väl Armin Gigovic och Jordan Larsson definitivt vara. Men kanske också för att skadeläget ju varit speciellt här under en tid i HIF. Ja, många spelare på kontrakt, men också ganska många som just nu inte spelar matcher.
Det var väl 13 stycken som saknades mot JC.
Ja, jag är ju ingen sån som vill överdriva här, utan tar det ganska försiktigt nu uttala mig. Så ganska många var ju en underdrift, kan man säga.
Ganska många, 29 spelare under kontrakt, så att det borde ju räcka och bli över, men det är ju väldigt speciellt. Man får ju lite så 2020 vibbar när det var enormt skadekaos, så detta är väl en högre siffra. 13 spelare borta, sen ska man ta in då att det är några som var magsjuka och någon som var febersjuk och sånt, så det är, vi pratar inte om att det är 13 spelare som har dragit baksidan, för då hade man ju undrat vad det medicinska teamet hade hållit på med.
Har vi tid att dra de spelare som varit borta här nu?
Ja, så vi kan ju spela in i flera timmar.
Jo, men vi ska ha lyssnare som orkar ta sig igenom HIF-podden också.
Ja, nej men
men i och för sig, med tanke på hur snabbt ni kan rabbla fotbollsnamn, ja, så kan det gå på 10 sekunder.
Vi tar det lite snabbt. Vi behöver inte dra skostorlek och CV på Kalle Joelsson bara för att han har varit febersjuk. Men han har varit febersjuk. Alexander Nilsson har också varit sjuk. Vad har vi mer? Jakob Fölkling Persson skadad sedan tidigare. Ravid Soka var ju med och gjorde ett inhopp, men han, ja, lite tåproblematik fortfarande. Ali Suljic magsjuk mot J Södra. Viktor Blixt skadad en bra tid framöver, det vet väl alla. Bando Henriksson missar hela säsongen på grund av korsbandsskadan. Andreas Langren har sin kamp mot premiärklockan, så Malmadjed lika så. Viktor Göransson varit borta ett tag, är inte redo för comeback än. Anthony van den Hoek borta på grund av sin fotskada. Willem Löper lika så. Albert Juppi var magsjuk. Han skulle ju debutera med ett inhopp mot J Södra. Shit, vad länge jag har pratat nu. Det var väl de.
Anders Lindegård såklart. Har ju funnits på skadlist. Han är ju inte skadad längre, utan tränar ju numera med laget. Sen lär väl han behöva några veckor här och komma igång ordentligt. Kanske även få någon match och så i kroppen innan han är 100% redo. Men det är ju då i den positiva vågskålen att han närmar sig allt mer. Dale Reese, idrottsskadeterapeuten, sa ju i förra veckan att han inte såg några medicinska hinder för att han skulle kunna spela i en premiär till exempel.
Och vilken skostorlek hade Kalle Joelsson, sa du, Erik?
Det får vi gräva efter.
Du brukar ju gilla detaljer.
Ja, jag gör ju det. Men jag har faktiskt inte koll på just den detaljen. Jag vet inte om den är särskilt viktig heller. Men är det någon som undrar så får ni väl mejla oss. Så får jag väl agera grävande journalist och ta reda på svaret.
Ja, men med alla dessa namn då. Okej, jag fattar ju här då att några har varit sjuka helt enkelt. Och de sjukdomarna sitter inte i för alltid. Men ändå ett antal spelare faktiskt på skadelistan fortfarande, och under den här tiden när laget ska sätta samman inför premiären som inte är långt bort. Det är inte ideala förutsättningar, det fattar jag också. Det är kanske rent av mediokra förutsättningar för att få ihop den elvan som Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström faktiskt tänkt sig någonstans.
Ja, kollar man på startelvan mot J Södra så startade Nils Arvidsson som är uttalad fjärde målvakt. Erwin Gigovic som inte ens sitter på A-lagskontrakt. Spelade 90 minuter för andra veckan i rad som defensiv mittfält. Alltså, det är ju två konkreta exempel på hur det kan bli med bara några veckor kvar till premiären.
Visst, det går alltid att säga som tränare säger. Nu vet jag inte om Jörgen Lennartsson har sagt det, men det brukar vara vanligt att då får andra skador hör till, då får andra chansen att visa upp sig. Ja, det är ju sant. Men ja, en skadefri trupp är alltid att föredra framför en skadefylld trupp.
Ja, nej, men så är det ju absolut. Och just att de här skadorna, många har ju kommit på de viktigaste spelarna. Anders Lindegård är ju första målvakten i grunden. Det var ju inget som har hänt nu, utan det är ju något som har hängt med sedan förra säsongen. Men det är ju inte optimalt. Ravitsuka som då med Andreas Langen och Viktor Blix som har missat hela försäsongen. Att han springer och har problem med sin tå. Det är ju inte heller bra. Och Zomar Al-Majed, nyförvarvet, sa Jörgen Lennartsson i en intervju till dig, Erik, att det har tagit lite längre tid än vad HF först tänkte sig. Och det är ju inte heller positivt. Anthony van den Hurk har ju missat några veckor här nu på grund av den här stykningen. Men är väl, ska väl inte vara någon fara inför premiären så sett. Och så då Brander och Löper ju som... Som vi har
nu rör du upp alla igen här också.
Ja, nej, men det är just det att det är ju väldigt många av de här bärande spelarna. Och det är ju skillnad om man saknar 5-6 spelare i sjuket, spelare 12-18. Men här är det ju faktiskt flera av de allra tyngsta.
Det har varit intressant. Vi har suttit här nu i mitten av mars och pratat om en skadefri trupp som hade innehållit 28 spelare. För då hade ju inte Albert Ejupi... Han är ju den 29, gick något på Andrew Henriksson gick sönder. Hur hade det sett ut då? Hur hade de matchat ett lag med 28 spelare? Det hade också blivit, då hade vi pratat om en annan form av problem. Någon form av lyxproblem. Och kanske vissa unga spelare som hade fått stå väldigt långt bak i kön och inte fått de matcherna de behöver. Så kopplat till det resonemanget, ja, men då får andra chansen. Ja, det är ju en klyscha och man kan skratta lite åt den. Sen i vissa fall, för vissa spelare, är det ju en möjlighet att ta chansen och spela sig närmare. För det finns ett gäng luckor att fylla. Erwin Gigovic är ju ett sånt exempel. Det är ju ändå anmärkningsvärt att en U19-spelare spelar 180 minuter sett över de två senaste matcherna då, på en viktig position.
Sen är det ju också så att bland de här spelarna jag räknat upp här nu, ett antal av dem vet ju vad allsvenskan handlar om, och ja, när de kommer tillbaka kanske inte tar så lång tid för dem att komma in i det allsvenska spelet. Wilhelm Löper är ju kanske litet frågetecken fortfarande på allsvensk nivå då.
Han har ju spelat i allsvenskan med AFC Eskilstuna, men har ju verkligen varit en wow-spelare i Superettan.
Precis. En annan sorts roll också där i den gången han spelade i allsvenskan senast.
Och ett större frågetecken är ju då Zomar Al-Majed. Hur håller han på allsvenskan? Han hade verkligen behövt komma in i det här och vara med på försäsongen. Så när han kommer tillbaka, det är inte bara att tänka in att han, ja, då är han självklar och det här kommer att flyta på. Det kan vara en längre anpassningsprocess för honom också. Så att vissa av de här så kallade nyckelspelare, om man får uttrycka det så, väntade nyckelspelare, har ju förmodligen olika lång väg tillbaka när de väl är tillbaka.
Så känns det absolut. Det är ett vettigt inspel, absolut.
Nåväl, det var skadeläget.
Mm. Det tog bara 10 minuter. Ja.
Så jag trodde att det skulle ta 10 sekunder. Men på tisdagen var det träning som vi var på.
Ja, det stämmer. Vi var ju på en U21-match på måndagen också, dagen innan. Jag vet inte vilken ände du vill börja.
Men... Ja, enligt mitt manus så står det spaningar från träningen på tisdagen.
Ja, vi följer ett körschema här i podden alltså.
Ja, det kan man knappt tro.
Nej, men jag knallar ju som sagt upp till Olympia för att spana in Armin Gigovic. Jag tycker han såg pigg och fräsch ut, måste jag säga. Han hade några fina aktioner man såg i spelet. Touchen var där och hitta fina framspelningar och gjorde även några mål. Sen är en träning, det är en helt annan sak såklart. Men han såg ut att vara i gott slag, tycker jag. Det var väl det som jag la mest fokus på. Men sen Adam Kajed som fick en smäll mot J-Södra, gick ut med bandagerad fot. Han var vid sidan av planen, körde någon slags apport, han och Anthony van den Hoek med Dale Reese. De stod och kastade någon, jag vet inte vad jag ska beskriva, någon orange platt sak som de skickade iväg.
En platt kon.
Som de skickade iväg som någon slags frisbee och så skulle de springa och hämta den.
Du sa apport alltså?
Ja, men det ser ut nästan lite så som när man kastar en tennisboll till en hund. Liksom, att de kastar iväg och så skulle de springa på den. Så det såg lite roligt ut. Men, och de hade väldigt roligt åt det. Anthony van den Hoek skickade iväg den här konen väldigt långt. Så Adam Kajed fick springa över halva planen. Men jag pratade då med Jörgen Lennartsson efteråt och han sa att den här smällen som Kajed fick mot Gisar inte ska vara något hinder inför matchen på lördag då mot Halmstad. Samma med Taha Ali som har haft lite problem under försäsongen, som inte heller var med i träning utan var vid sidan av med Dale Reese och Marcus Linnér. Så nej, det är väl de grejerna som jag fastnar på.
Och efter matchen mot J-Södra så öppnade Jörgen Lennartsson lite för att van den Hoek kanske kan vara med mot Halmstad. Så att, vi får se hur det går här i dagarna i den comeback-jakten.
Van den Hoeks betydelse har vi pratat om så många gånger. Jag tror inte vi behöver nämna det igen.
Nej, det behöver vi nog faktiskt inte.
Nu gjorde jag det i och för sig, men nåväl, vi kan stanna där med Hoek. Det var spaningarna från iakttagelserna, spaningarna, rapporten kanske från träningen.
Ja, det hände ju mer, men det var väl lite det som var värt att förmedla här med Gigovic och så då Kajed och Ali som
apportövningen.
Rapport är inte ofta man hör ordet rapport i en podd.
Nej, det
är jag trodde faktiskt att jag hörde fel först, för jag tänkte va? Alltså, eller så, saknade han ett R där? Menade han rapport på något vis, att de skulle avge någon rapport till Jörgen Andersson, men det var rapport.
Det kanske blev en rapport efter rapport.
Kanske. Men ni nämnde, eller du Sebbe nämnde Jönköping Södra. Vi kanske ska ta den matchen, för HIF vann ju med 2-1 efter att ha hamnat i underläge på ett sätt som var en bjudning, kan vi väl säga. Och sen två mål och så fick man komma ifrån med en seger, vilket ju var viktigt för HIF. Bara det faktum att vinna, för det har inte varit så många vinster under försäsongen.
Nej, och det jag frågade Jörgen Lennartsson om detta. Hur viktigt var det att vinna den här matchen egentligen? Det har gått en månad sedan de vann. De har bara vunnit mot Division 2-nykomlingen Hittarp och 1-nykomlingen Ängelholm. Så att ni som lyssnar på den här podden vet ju att jag inte är så jättemycket för liksom, att stirra sig blind på resultaten under försäsongen. Men i det här fallet så kändes frågan befogad. Och då fick jag också svaret att det var punkt 1. Det var verkligen överst på listan. Och så frågar jag om det var så inför varje försäsongsmatch. Och nej, så är det ju inte. Men den här matchen, den var viktig att vinna. De spelade till och med lite på det i slutet för att ta segern. Så att på så sätt var det ju, men uppfyllde de ju sina egna krav där. Sen skulle de ju hållit nollan också, det var punkt två. Men Nils Arvidsson slavade ju bort den bollen. Han gjorde en fin dubbelräddning där i fjärde minuten. Sen så,
den var ruggig.
Den var ruggig, han räddade väl med näsan. Och, den var väldigt fin. Sen så kom ju ett sånt baklängesmål som är sällsynt. Där han gav bort bollen. Men Jönköping var riktigt bra. Första halvlek skar igenom HIFs lagdelar och skapa flera chanser. Marko Nikolic, gamla AIK-talangen, tyckte jag var ruggigt fin. Sen så kom HIF ut som ett nytt lag, för att ta den klyschan, i andra halvlek, och växlade verkligen upp och vände på matchen. Lukas Lingman, ett mål, en assist. Han spelar ju som nummer 8 nu, alltså i en mer offensiv mittfältsroll, där Brando Henriksson har spelat innan. Lukas Lingman har ju mest matchat som defensiv mittfält, alltså sexa. Nu vill Jörgen Lennartsson och kompani se honom där framme, och han tackade ju och tog emot genom att producera poäng direkt, vilket också är ett utvecklingsområde för nyförvärvet från Helsingfors. Han ville göra fler poäng, tycker att han har den kapaciteten, så att en bra början i den positionen för honom.
Det kanske blir fler tillfällen för honom i nummer 8-rollen.
Det kommer det bli. Ja, jag är helt säker på att han kommer matchas in här nu. Om det inte blir ännu mer liksom kris på det defensiva mittfältet. Att det inte finns spelare att tillgå. Då får han väl hoppa ner. Men annars kommer de matcha in honom som 8. Känns det som.
Och det andra målet gjorde alltså Adam Kajed.
Ja.
Ja. Och det blev 2-1. Men segern då, prio 1, det lyckades man lösa. Man lyckades inte hålla prio 2, det vill säga nollan. Men punkt 3 då, prestationsmässigt. Ja, vi kan lägga till punkt 3. Prestationsmässigt. Vad säger ni då?
Nej, men att de inte alls var bra i första halvlek. Men att de var mycket bättre i andra halvlek. Och såg mycket bättre ut i allting, helt enkelt. Så att det var liksom två matcher i matchen, och att de fortfarande väntar på den där riktiga fullträffen prestationsmässigt sett över.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
90 minuter. För den känns det väl inte riktigt som de har fått. Men då räknar jag inte in Ängelholm och Hitta. För att det är lite för låg nivå på motståndet.
Okej, en fråga tagen helt ur luften här. Är det så att det var en engångsföreteelse att HIF startade svagt? Eller har det hänt tidigare på försäsongen? Vad jag vill komma med den frågan, nu får ni tänka mig när jag bluddrar lite grann här, är ju att när det väl är allsvenskt spel sen, så är det viktigt, tror jag, extra viktigt för HIF som nykomling att inte tappa i första halvlek. För det kommer vara svårare att vända i andra halvlek mot allsvenska konkurrenter.
Vi såg ju lite, eller pratade en hel del om de tendenserna under hösten i fjol till exempel, där HIF i många matcher tog gott om tid på sig innan man kom in i matchen. Sen är väl inget jag i alla fall så har liksom identifierat som något speciellt mönster här under försäsongen, men det är som du säger, det kommer ju vara väldigt viktigt att man att man kommer rätt in i matcherna, speciellt när kvaliteten höjs. Nu var det Jönköping Södra, vilket jag kan tycka är en ganska bra värdemätare, eftersom det var ett lag man låg i samma serie som i fjol, och de två matcherna mot dem slutade väl 0-0 där i tredje omgången, och sen så vann väl HF med 3-0, om jag inte har helt fel för mig, i en av de matcherna som jag tyckte var HFs bästa förra säsongen. Så sett till att HF liksom spela i Superettan i fjol, hade vissa problem, så är det ändå en ganska bra värdemätare.
Om du vill ha lite minuter eller baklängesmål under det här året.
Ja, kanske det.
Video.
Jag misstänkte att du skulle börja googla på någonting här, eller helt enkelt snabbsöka.
Ja, men man vill ju liksom svara med någon form av fakta här.
Mm.
Får vi se om vi hittat mönster. Mot Vidovre så släppte man in matchens enda mål i 42 minuten. Mot Nordsjälland, när det blev förlust med 4-2, då gjorde Brando Henriksson 1-0 i 35, sen 1-1 i 43, baklängesmål i 55, 71 och 78. Så det var ju några sena mål där. Helsingör, baklängesmål i 12, så där kommer tidigt baklängesmål. Och sen 2-0 tidigt i andra halvlek i 49 minuten. Mot Honka så blev det baklängesmål i 68 och 70. Och Tromsö kom ju 1-1 målet till Tromsö då i 81 minuten. Det är väl de matcherna. Det blir ju hållna nollor mot Hittarp och AFF.
Och sen då Jönköping Södra, mål i första halvlek.
Precis, i 17 minuten om jag inte är helt... Ja.
Sen jag har suttit och räknat på fingrarna här nu, så fick jag det till insläppta mål då i 3 matcher i första halvlek, och 3 där det inte var så. Jag skulle säga att det inte finns något mönster.
Det skulle jag väl också säga.
Mm, har vi rätt
inte ut det. Ett mönster att det är tidigt insläppta mål i alla fall.
Nej, då har vi rätt ut det. Då kan vi släppa den punkten. Men det kanske blir anledning att hålla koll på den senare när det hettar till på allvar. Vi behöver kanske inte gå igenom matchen så mycket mer än så, men vi har en position som vi ska prata lite mer kring, nämligen högeryttern.
Ja, det har ju uppstått en lucka efter löp och skada, och nu mot Jönköping så var det ju Adam Kajed som spelade den positionen. Han var ju en del yttermittfältare förra säsongen. Oftast till vänster då ju, eftersom Löper hade högerkanten. Men han spelade väl någon match, tror jag, om det till och med var hans första startmatch borta mot Gais, där han spelar på högerkanten. Men han är ju en spelare som jag tycker är som bäst när han kommer in i planen och hittar kombinationer på små ytor. Det kommer ju att vara ett helt annat anfallsspel för HIF när man inte har Wilhelm Löper. För de har inte den inläggsspelaren på just högerkanten. Det pratade ju Jörgen Lennartsson också om inför den här matchen mot Jönköping. Men Kajed, han har ju intressanta egenskaper och är ju bra och kvick liksom med boll och på små ytor, så... men jag tror ju fortfarande den här rollen är ganska så öppen. Jörgen Lennartsson nämnde väl Rasmus Jönsson till exempel, Dennis Olsson och Josef Amoako som också alternativ. Amoako tror jag är ganska långt ifrån en startelva. Han behöver alltjämt anpassa sig. Dennis Olsson är ju bäst till vänster, men spelar ju faktiskt till höger mestadels i måndagens U21-match mot Boys. Så där finns lite att laborera med. Den som jag helst hade sett, Asad Alhamdawi, sa ju Jörgen Lennartsson att han egentligen inte så som ett alternativ i den rollen, eller mer att han ser honom.
Han sa det till mig då inför J-Sodder-matchen, att han tycker att Asad Alhamdawi är bäst i mitten.
Ja, ja, det är ju hans naturliga position.
Det var väl inte så att han stängde dörren helt, men han konstaterade att han tycker att Assad är bäst centralt.
Jag blev lite förvånad över det.
Ja, jag sa ju förra podden, jag stack ut på hakan många gånger förra veckan och sa att...
Passa på när inte jag var med.
Exakt, ja. Man måste ta
nu rollen. Vågar jag.
Ja, nu vågar jag. Ja. Att Asad Alanawi är given i min elva och det står jag fast vid. Att han är, men nu är det ju inte jag som ska ta ut elvan så det kommer inte bli kanske så som jag då hade gjort. Men jag håller väl med i liksom grunden att Asad Alanawi kanske är bättre centralt, men jag tycker han har varit bra på kanten och jag tycker inte de andra alternativen är extremt kittlande. Kayed, absolut att han kan funka i en sån roll, men då blir det också en lucka på mittfältet. Vilka ska liksom ta platserna där? Jag ser Jopi och Lingman som givna om de är friska i en premiär mot Hammarby. Och sen den tredje då tänkte jag kanske att Kayed, ja men han får ta den rollen, han får ta liksom Brando-rollen där så. Men ska han då spela som höger forward, höger mittfältare, då är ju helt plötsligt Rasmus Jönsson högaktuell från startplats. Benjamin Akwa räknar lite liksom bakom, jag har svårt att se att han startar i premiären mot Hammarby. Och Rasmus Jönsson är ju inte i sitt livsform, har inte rusat marknaden under försäsongen och vad ska jag säga, jag hade kanske inte själv tagit honom i en liksom startelva i premiären här och nu, även om det är mycket liksom rutin och hela den biten, så har han inte nått några jättehöga höjder han under försäsongen tycker
jag. Och hur pratar du om
Rasmus Jönsson.
Men,
så det är därför jag liksom så att Kayed är med på mittfältet, Asad som höger forward där, att det hade...
Ja, men det har väl hänt förr att bara för att en spelare anses bäst på en position så diskvalificerar det inte honom från andra positioner.
Nej, men precis. Och det är det jag menar. Vi ska inte säga att Jörgen Lennartsson har stängt dörren, för det vore att rycka liksom citatet ur sitt sammanhang. Men det var ändå intressant att han konstaterade det och att de nu först här nu testade annat och att Kayed blev det första testet. Och det är väl också naturligt, för då får man se Rasmus Jönsson i nummer 8 positionen. Rasmus Jönsson började försången lite som vänster forward och lite så som inverterad 10 liksom. Så att det är väl någon form av test på olika håll, så får vi se var det landar.
Väldigt öppet på höger ytterpositionen sammanfattningsvis, är det så man ska se det?
Ja, och därmed också väldigt intressant hur det blir på den sista inom mittfältsplatsen, om vi då räknar in Jopi och Lingman i en startelva, vilket vi väl gör om det inte händer något märkligt.
Och Jopi, vill ni säga någonting mer om honom som spelare?
Nej, jag tycker det är en bra spelare. Vi pratade väl om honom förra veckan. Sen är det såklart viss orosmoln över hans form. Och han har varit klubblös i flera månader. Och nu så blev det ju inte några minuter mot J Södra. Och det blev inte några minuter i U21-matchen heller. På grund av magsjuka. Så han har ju bara 2 matcher på sig. Och det är inte optimalt.
Nej, och de 2 matcherna som är kvar, som jag sa inledningsvis, det är ju Halmstad till att börja med på lördag. Hemma.
Ja.
Ja. Ja. Och där kanske det vore bra med några minuter för honom då.
Ja, absolut.
Eller ganska många minuter.
Ja, men så många han kan, såklart. Man får ju tänka mycket på belastning här och så också. När det är en spelare som... har missat några träningsdagar och så på grund av magsjuka och missat många månader av liksom kollektiv träning. Nu höll jag igång med Kristianstad som är ett ganska vad ska man säga, mediokert division 2-lag, så kan man säga.
Nu är det ju onsdag när vi spelar in det här, onsdag lunch efter lunch. Det är ett par dagar kvar till lördag, så vi har ju inte någon trupp att presentera, såklart. Självklart inte. Men det finns några som inte kommer att vara med. Så kan vi konstatera.
Ja.
Så vad vet vi här och nu?
Ja, ska vi dra skadeläget igen?
Nej.
nej, vi vet väl inte mer än det vi har sagt. Och det kan ju ändras från en dag till en annan. Det var ju Jörgen Lennartsson hade... en utläggning efter matchen mot J-Södra att ja, nu har vi till och med haft spelare på, borta på grund av magsjuka. Det har varit barnafödsel och det har varit skador, det har varit sjukdomar, det har varit allt möjligt. Och i genrepet så kommer det komma ytterligare en faktor in, för då kommer vissa spelare saknas på grund av landslagsuppdrag. Det är ju,
och då är vi framme mot Öster.
Ja, men precis, den 26. Så den här matchen mot Halmstad blir det, den sista försångsmatchen för några spelare. Nu vet jag inte om allt är liksom officiellt ute, men jag räknar kallt med att William och Davidsen är med i Färöarnas landslag. Ravid Soka brukar ju vara med Kongos landslag, men jag tror inte de har någon landslagssamling nu, om jag inte är helt ute och cyklar. Lukas Lingman vet jag att han är högaktuell för den finska truppen. Så kommer han med där, så minns han också den matchen. Vad har vi
Kasper
mer?
Kasper
Videll och Nils Arvidsson, ja, visst jag bra. P19 EM-kval, va? Där de är med. Videll är ju dessutom lagkapten i det laget. Så att, det är också intressant, lite mittbacksfrågan där. Videll skulle ju faktiskt inte startat mot J Södra. Charlie Weber har fått rikligt med speltid här nu på sistone, och vi räknar kanske Ali Suljic som ettan där. Det känns mer och mer som att det är Weberg som är hans kompanjon i mittlåset. Förra veckan, jag hänvisar till mina utspel förra veckan, det var väl inget utspel, men då sa jag att det var 50-50 och att det kan ändras lite här nu. Videll hade det tungt mot J-Södra, Weberg såg bättre ut, och jag trodde kanske på förhand, eller jag trodde på förhand att Weberg kanske skulle vila den matchen. Och så nu ska det bli intressant att se om det blir Charlie Weber och Ali Suljic mot Halmstad, eller om Videll får liksom sin sista chans innan han ska iväg med landslaget. Spännande.
Men sett till då skadeläget som fortfarande finns kvar, som vi har gått igenom, plus då de här landslagsspelarna, tänkta landslagsspelare, förmodligen landslagsspelare till genrepet, så blir nästan Halmstadsmatchen som ett lika stort genrep, eller?
Ja, både och. Vissa av de här spelarna som finns på skadelistan, jag tänker kanske, eller de som då inte har spelat här på slutet, Van den Hurk, Lindegård till exempel, vet ju inte exakt var de ligger i sin rehabilitering, men det är väl inte helt otänkbart att de kanske då spelar i genrepet. Och kanske inte då mot Halmstad. Så det kanske blir några plus och några minus. Men det blir ju inte det här testet där man kan ha alla tillgängliga samtidigt. Och sätta liksom en tilltänkt startelva. Så blir det.
Ska vi släppa ordet tillbaka till Erik igen?
Är det dags?
Är det dags?
Di-di-din.
Låta honom få hålla sin...
Vi har ingen jingle till de här stående programpunkterna. Nej, det tycker jag är fattigt alltså.
Ja, det kanske ska ligga på mitt ansvar.
Ja. Vi får fixa en jingle till veckans XHF-are.
Som vi minns.
Ja, exakt. Veckans XHF-are som vi minns. Så heter det. Exakt. Ja. Nej, men
vem har du plockat nu ur detta digra smörgåsbord?
Nej, men
vilken syltburk har du varit ner och fingrar i nu, Erik?
Man tänker på Noel Embou lite titt som tätt, som lämnade HIF efter försäsongen. Det var ju en speciell värvning på många sätt och vis. Det blev inte särskilt lyckat.
Flerårsvärvning när det begav sig.
Ja, precis. Han hade till och med lite kämpigt när han var i Eskilsminne. Men vi ska inte prata om Nolan Booth, utan vi ska prata om en annan forward som hade mycket större förväntningar på sig än Nolan Booth, men som också kan stoppas in i någon form av flop-kategori.
Men vänta, innan du, bara så att jag är med här nu för lyssnarnas skull. Du började med att nämna Nolan Booth, men det är alltså inte Nolan Bow som är ex-HIF-aren som du minns.
Nej, det är det inte.
Men innan du då går vidare på vem du faktiskt ska minnas, så vill jag bara fråga, var är Bow nu?
Ingenstans, höll jag på att säga. Jag har inte... Jag googlade lite på det igår. Jag har inte hittat att han har någon någon ny klubb. Så att, det var lite därför jag började tänka på honom, jag började googla runt.
Ja. Och då hamnade du på någon helt annan.
Tarmonemelo.
Åh! Tarmonemelo.
Ja.
Är inte det Estland?
Det är Estland, och då kan man ju dessutom dra kopplingen till Vladislav Krejda som lämnade HF efter försäsongen, startade i kvalmatcherna mot Halmstad exempelvis. Det finns många liksom broar här till Tarmonemelo.
Men hur fick du hur liksom är kopplingen en bo Nemelo?
Forward, flop.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Det finns ytterligare en liten så koppling. Tarmonemelo gjorde 45 minuter i Allsvenskan för HF Hammarby away i april 2006. Det blev 4-2 till Hammarby. Nu så i premiären i april så möter ju HF Hammarby away igen. Ser du hur liksom broarna byggs här runt omkring oss?
Ja, men Nemelo kommer ju inte vara med den här gången.
Nej, det kommer
han inte. Och inte en bo heller.
Nej, precis. Och det var ja, men typ det första och sista han gjorde i HF-tröjan. Han hade ju öst in mål.
Exakt, jag vill minnas att det var något sånt när han värvade hit honom. Så var han en skyttekung någonstans, va?
Skyttekung hemma i Estland. Hypad. Det finns ju bilder när han tar på sig sina guldskor. Knyter dem. Och liksom, han hade väldigt stora förväntningar på sig. Och han... Han var ju nära att vinna det där guldskonpriset som liksom Europas bästa målskytt. Det var ju helt otroligt vad mycket mål han gjorde. Men han floppade totalt i HIF, gjorde den där matchen borta mot Hammarby. Blev utbytt i halvtidspaus.
Du var väl typ 7-8 år eller någonting då? Hur minns du?
Jag tänker inte ge något referat om matchen. Men jag var 12 bast för dem som är mål. Så att då, mitt 12-åriga, jag gick ju på den här hypen och trodde att han skulle smälla in 20 baljor i Allsvenskan. Så att sen kom alla ner på jorden. Men han blev utklånad redan under sommaren tillbaka till Estland. Och sen så blev han utklånad till Sundsvall. Och ja, det blev liksom inget med HIF-tiden. Men han är ju ändå har ju någon form av liksom... kultstatus. Liksom, det är en spelare som folk minns i HIF-kretsar, och det var ju inte för att han var särskilt bra, utan det var för att det blev pannkaka. Men det var ändå en häftig tid. Man tog en av Europas hetaste målskyttar till Olympia, och han tog på sig guldskor, och sen så blev det inte mycket mer än så.
Men det kan ju bli så där ibland. Ibland blir
att man tar på sig guldskor.
Ja, vissa kan ju göra det. Med rätta också. Men just att vissa blir fullträffar när de kommer in som nyförvärv, och andra blir det inte. Det går inte att veta på förhand. Det går bara att anta.
Så är det ju. Han hade ju gjort 24 mål på 80 matcher för sin första estländska klubb på seniornivå. Sen gjorde han 54 mål på 58 matcher för sin andra klubb mellan 2004 och 2006, där innan han då blev skeppad till HIF och Olympia. Gjorde några landskamper men han vann ju en del titlar. Han blev ju faktiskt svensk cupmästare med HIF också. Han har några titlar på transfermarkt om ni vill kolla på hans profil där.
Kul att få minnas tillbaka på ja, spelare.
Ja, och nu så är han då enligt Transfermarkt assisterande tränare i Kallio FC U19-lag. Så att, han är ju inte tränare på världsscenen direkt.
Men är kvar inom fotboll.
Han är kvar inom fotbollen, han älskar sin fotboll. Gode Tarmo.
Vi tackar för den informationen, Erik, och så kastar vi över ordet till Sebastian Rundström som ska få köra sin punkt här nu. Vi ska ut i vida världen,
eller både och.
Vi ska ju hålla oss lokalt, men ändå vara ute i vida världen.
Ja, nej, men precis. Förra veckan åkte vi ju till Brasilien, och då upptäckte vi ju att den här... sajten som jag plockade namnen från inte hade full koll på alla aj, aj, aj. Spelare.
Aj, aj, aj.
Riktigt jobbigt läge. Vi har dessutom en lyssnare som har hört av sig på mejl, Marcus Karlsson, och uppmärksammat oss på att det finns två till HIF-spelare som brassar då. Rogério Silva och Thiago Pereira. Först nämnde i HIF 2001 och den andra 2003. Så det är tur att vi har uppmärksamma lyssnare och läsare.
Som, detta blir en tävling som, för lyssnarna också. Vilka två fattades denna vecka?
Ska vi behöva pudla varenda vecka? Det gör ju att vår programpunkt något
devalveras. Vi har tappat all trovärdighet.
Ja, lite. Vågar vi ens fortsätta med det här?
Ja, det är knappt. Men det är kul att kunna involvera lyssnarna i detta också. Det visar ju att det engagerar med gamla HIF-spelare.
Där du har sagt hur många det är sen som representerat det landet då i HIF, så får vi alltid lägga till ordet förmodligen.
Mm. Det är nog säkrast att göra det.
Så hur har det förmodligen sett ut nu då i det land som du har valt?
Ja, men vi ska... Jag tänker inte ge någon mer ledtråd än att vi ska till ett land som vi har pratat om lite här redan i podden.
Idag?
Ja.
Idag? Estland?
Nej.
Ja, den hade varit för enkel.
Det hade varit lite
den tråkigt. Hade varit för enkel, men okay. jag får gissa då.
Ja.
Nederländerna?
Nej.
Har vi pratat om Nederländerna?
Ja, men Anthony van den Hurk har vi nämnt.
Ja, klart, ciao. Men ja, Holland också. Ja.
No. Finland har vi pratat om.
Har vi pratat om Finland? Ja, Finland.
Det är Finland.
Det är Finland.
Det är Finland vi ska till.
Okej, okay, då kör vi då. Då kör vi då. Hur många är det då?
Förmodligen.
Ska vi inte gissa på det?
Jo, jaha. Nej, vi får inte gissa på siffran. Vi gissar på namnet.
Säg siffran. Då säger vi förmodligen 8 spelare.
Okej, okay, vad kör vi?
Ni kör varsin i taget.
Vadå varsin
i taget? Ni ska ta en åt gången.
Ja, då säger jag Järurnen.
Rasmus Karjalainen.
Tommy Grönlund.
Lukas Lingman.
Fyra till.
Det här kan bli riktigt genant nu, Erik. Du är medveten.
Men varför måste vi köra så varannan?
Ja, nu gnuggar ni båda, tar er för pannan här och gnuggar. Så kommer ni på ett namn så bara slänger
det. Det är pinsamt detta alltså. Jag får säga upp mig. Alltså jag vet att jag kommer inte kunna sova i natt på grund av detta.
Det här är ju värsta minuterna på hela veckan. Och framförallt nu när ni sitter och lyssnar på vår
tysthet. Det är inget jättebra poddögonblick när alla är knäpptysta.
Nej, det här måste vi nästan klippa bort nu. Nej, men Erik, kom igen nu.
Men vad är det, du vill
inte ha en ledtråd?
Nej, jag är bara programledare. Jag hjälper dig lite på traven här.
En ledtråd på en spelare kan vara att den är fortfarande i alla fall
Fredrik Svanbäck,
det var han jag tänkte på. Som fortfarande, eller i alla fall på senare år, har varit aktiv runt om i Helsingborgsfotbollen. Varit i...
Hans son spelar i HIF-säkerheten också.
Bland annat, och var ju damlagstränare i Hittorp.
Men de övriga tre här nu då, är det i hyfsad närtid?
En är i hyfsad... Ja, det är ju 10 år sedan.
Men jag är ju... Då känner jag mig ändå trygg här. Eftersom jag inte har bott här mer än...
Vadå, det handlar inte, det handlar ju om att ha koll på den allsvenska fotbollen oavsett var man bor här i landet.
Jag kan inte ha koll på allas nationaliteter i alla allsvenska lag.
Alltså detta är så jobbigt.
En stor ledtråd. Den här
Han och patronen.
Ja, du tar dem innan jag hinner säga ledtråden. SM-guld med HIF 2000.
Då har jag ändå tagit de här. Jag har tagit de här innan jag fick ledtrådarna. Så de är ju helt giltiga. Det är ju 3 poäng rakt in på mitt konto.
De två sista är väl kanske lite svårare då. Som det är längre tillbaka i tiden. Ska jag dra dem?
Ja.
Det är då Arka Petej som spelade ett halvår i HIF. Kom från Öster och gick sedan vidare till Malmö FF faktiskt. Och målvakten Petri Jakonen som spelar ett år i HIF. Båda dessa i början på 90-talet.
De var inte lätta, du.
Men att man glömmer bort Hannu Patronen, det är... Nej, skämskudde alltså.
Ja, men 8 spelare.
8 spelare, förmodligen.
Förmodligen. Ändå ingen...
Vi får väl se om det imponerar något nytt lyssnarmail med fler upplysningar.
Nu, är det nog, nu kommer det snarare spelare. Vara en kritikerstorm mot att vi inte tog dem bara så.
Ja.
Ja, nej men... vi kan väl säga att vi har gjort vårt sista poddavsnitt, Erik.
Det kan vi göra. Tack för den här tiden.
Ja, nästa vecka så får ni höra några andra som kan lite mer.
Mm.
Ungefär.
Ungefär så.
Ja, nej men tack så mycket Sebastian Rönnström. Och vi ska väl tacka lyssnarna nu också. För vi känner oss färdiga här. Så därför säger vi så. Tack till er för den här veckan av HIF-podden. Vi återkommer om en vecka. Hej då!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.